Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Sådär då, avsnitt nummer 3. Och jag har ärkefienden här. När jag började träna på 80-talet så fanns det två klubbar att välja med. Det fanns Chago och det fanns Tabo. Jag valde Chago och då blev Tabo fienden. Han ser lite frågan ut. Var du aldrig min fiende, Tabo?
Nej, jag har aldrig varit din fiende. Däremot så var det en rivalitet mellan mig och Chago. Så var det ju såklart. Den kom lite utifrån, om jag ska vara ärlig.
Ja, det var det.
Det var det yttre trycket. Vem är bäst? Vem är bäst? Är det Chago eller är det Tabo? När Chago kom, han fullkomligt revolutionerade ju Stockholm. Stark personlighet, väldigt skicklig, ung, vältränad. Såg ut som han kom ur någon cowboyfilm och var indian. Så att, och hade mycket tricks för sig som andra inte kunde.
Nej.
Så att Chago var ju definitivt en person som... som var med och förändrade landskapet. Och vid samma veva kom jag ut då, som hade lämnat min tränare.
Uh-huh.
Så att vi kom ut vid samma tid. Så vi var ju the precursors till kickers.
Uh-huh.
Om man säger så. Ni
tränade hela kickers-generationen.
Ja, så kan man väl säga. men så här. Du var ju en person som seglade upp där under den här tiden.
Mm.
Och var en kontroversiell person. Var ju mycket uppmärksamhet runt dig.
Mm.
För att du var stök runt dig som person.
Mm.
Jag hade aldrig någon beef med dig som jag kunde känna. Jag hade en professionell beef med dig.
Mm.
Det var när jag jobbade i dörren på Fryshuset.
Det har jag glömt bort.
Det är klart du har.
Berätta.
Nej, men du vill inte ta av dig jackan. Du gick omkring och var liksom lite...
Jag tar aldrig av mig jackan.
Ja, du var lite bättre än de andra.
Ja, så var det.
Och så fick jag, de andra, folk var ju livrädda för dig.
Ja.
Så när jag började jobba där, det var ju någon Fighting Generation som höll i det.
Ja, just det.
Och de hade haft sina vakter och de var ju liksom... jätterädda för dig och för Essa och ett antal andra lirare som liksom gärna kunde ge sig handgemäng med vem som helst. Färren så är också en sån.
Ja. Och sällskap. Han och jag var ju ofta i sällskap.
Ja. Dynamic duo. Men då fick man säga, Paolo, du får ta av dig jackan. Nej, fan, det här är min jacka. Jag ser ut så här. Men det där var ju liksom...
Men alltså,
det upplevde inte jag som någon grej. Jag tyckte du var en person som hade en stark karaktär, stark personlighet. Men det är klart att när det gällde att fightas på mattan, det är klart att du ville att du skulle få stryk om du mötte någon. Om du mötte någon av mina.
Ja.
Så det är klart det.
Nej, men hela den rivaliteten var ju väldigt bra för kampsporten. Jag menar, alltså, dina galor i Solnahallen var ju alltid helt slutsålda. Jag kommer ihåg folk satt ner liksom på själva planen, så ibland kunde man få en spark i magen så man liksom flög ut i publiken. De satt med fötterna uppe så man kunde få en spark när man landade i publiken också. Alltså, det byggdes ju en enorm hype kring det där.
Ja, fruktansvärd hype. Jag kan sätta den i siffror.
Ja.
När vi gjorde Kung Fu möte Taekwondo, som var det första, mig veterligen, stil mot stil i Sverige.
Ja, just det.
Då gick jag och Chago ut med 500 posters. Vi satte upp dem själva och hade någon sån här spray mount, hette det, en limburk som man sprayade. 500 posters. Det här är 1984. 1992, kan det vara det? Då OS gick väl 92, va? Då gjorde en kille som du säkert kommer vilja prata om sen, Danny Giner, en pastisch på mina tävlingar. Och han satte upp 15 000 affischer. Och fick halva publiken. Och det där med djungeltrumman, det är någonting alldeles magiskt. Jag tror vi hade kunnat sätta upp 5 affischer och vi hade fått lika mycket folk ändå.
Men den var så jävla snygg, den affischen. Han hoppsparkade. Och du sparkade sidspark. Förstår du? Jag kommer fortfarande ihåg den. Och jag kommer ihåg att man stod och tittade på den där och så här, vem träffar här? Så alla som började träna för dig, så, men han landar från flygande där. Då kommer han få sig.
Det var en ball tid. Då trodde ju folk på, alltså idag när man ser en poster så har ju folk massa sköna gaddningar på sig. De ser jättearga ut och ser så här brand i bakgrunden, explosioner och allting heter Ultimate eller Extreme. Men de gör ingenting.
Nej.
Det fanns ju liksom en martial arts hinna över det. Vi gjorde ju tävling. Men det var ju faktiskt så att martial arts-elementet låg ju också i våran träning. Hur du ska slåss, om du måste slåss på riktigt. Missförstå mig rätt när jag säger slåss på riktigt.
Nej, men jag menar, om man tittar på er också, som jag menar, du säger att Chago såg ut som en extremt rippad indian, men du var ju som svart mahogny, var du huggen. Du var ju rätt vältränad också, Tom.
Ja, men det var jag. Det var en kul tid. Det var en fantastisk tid.
Det var fantastisk.
Den kommer aldrig tillbaka. Det var liksom några golden years. Och, som du var inne på. Utan, hade jag startat klubb och Chago inte hade funnits, så hade inte våran klubb sett ut som den gör idag.
Nej.
Och min linje, min resa hade inte sett ut likadant. Vi förlorade ju också den första tävlingen. Jag hatar att förlora. De som inte gör det brukar förlora oftare.
Ja.
Så att det var väldigt lärorikt.
Ja, men det var det. Och det var väldigt, man fick ju, jag kommer ihåg, jag har gjort 5 titelfighter, 2 VM-fighter. Och jag, alltså man jämför hur nervös jag var inför VM-fighterna, det är inte ens i närheten. Om man skulle gå upp i Solnahallen där. För att det var något helt annat. Det var varje människa från förorten man kände. Varenda tjej man hade raggat på. Alla var där. Varenda kändis.
Och varenda jävel som inte gillar det också. Ja. Så förlorar man, då vet man att man gör någon glad.
Ja. För att det har faktiskt betytt rent så här mentalt för mig. Du kommer ihåg det. Jag sålde ju alltid väldigt mycket biljetter. Men 80% var folk som genuint hatade mig. 20% älskade mig, men alla betalade biljetten.
Tror att det var en jävligt bra träning för dig? Eller så hade du det i dig redan från början? För att jag tyckte det var så jävla otacksamt. Vi hade ju alltid när fighterna var över, då skulle alla fighters göra en line-up. Och så fick publiken applådera den de tyckte var bäst. Och när du gick fram så var det jäkligt mycket burop. Och du tog det jävligt snyggt. Du bugade, du bockade. Och sen så klippte du tillbaka in i linjen. Och sen var du tillbaka nästa gång det var tävling. Och så tänker jag på, även om det är det vi ska prata om nu, men jag tycker det är fantastiskt hur du har hanterat det här med det som händer dig. Man blir cancelad. Och vad gör man? Man tuffar på.
Men det ska jag säga, det är erfarenheten. Från Solnahallen. Det extrema, du vet, det här gänget längst upp på läktaren som aldrig varit på matta, aldrig gjort någonting. Det enda de får någon gång, det är så här bua till någon som är bättre än dem. Och det har gjort, de har funnits under hela mitt liv. De har alltid funnits där. De sa, men du kommer aldrig, du är bara en gatbuse, du kommer aldrig vinna liksom en fight. Jag vann nästan allt. Jag var svensk och nordisk mästare i taekwondo. Jag vann 4 eller 5 fyra Master Cup tror jag, och 5 stycken vad heter
Challenge.
Det? Challenge Cup. Jag menar, jag blev svensk mästare i taekwondo, svensk mästare i kickboxning, en av 5 svenska män som har boxat om en VM-titel. Jag menar, jag har sålt, jag menar, 300 000 kokböcker, jag har haft företag. De har alltid funnits där. De har buat.
Vad beror det på?
Det beror dels på att jag har en jävligt stor käft. Jag är provocerande. Det är också en del i min... Jag förstod ju redan... Det var faktiskt i Solnahallen jag lärde mig att så här, just det här, om 20% älskar dig, det är jättebra. För att de kommer liksom köpa dina produkter eller biljetter till fighten. Men om 80% hatar dig också köper biljetter till fighten. Det jag bryr mig inte, utan det är bara del i liksom the buzz. Så att det där har ju flera gånger har jag förstått liksom. Jag vet när jag öppnade Paulos pastaföretaget, vi växte, vi var ju till slut nästan upp i 100 miljoner där innan jag blev counseled. Och då kom jag ihåg just en sån här erfarenhet, det är från Solnahallen, buen. Då var det någon som hade anmält oss för vi hade falsk marknadsföring, för det stod på de här färska pastapaketen från Paolo Robertos bakgård. Och då passar alltid på, de har alltid gjort det, kvällstidningarna liksom öst skit och titta falsk mark. Men alltså vi hade investerat allt vi ägde, jag och några polare där, och de bara ringde, de nästan grät, och de bara, fan, nu är det slut, och så här, bara, det här är ju bästa som har hänt oss. Så jag ringde upp nästa dag, hej, Aftonbladet har skrivit en artikel här utan att citat av mig, jag vill att ni, du vet, ni kan inte göra det, det handlar om pressetik. Ja, ja, men vad vill du säga? Så, ja, men det stämmer. Den är inte gjord, pastan är inte gjord på på min bakgård. Däremot inga tillsatser. Det är de enda som har parmigiano, reggiano, inga konserveringsmedel och så vidare och så vidare. Så alltså, vi gick på ett par månader från 0-14% av pastamarknaden i Sverige. Och det har jag sådana aldrig att tacka för. Att jag varit rak i ryggen liksom. Men återigen,
men det är signifikativt för dig måste jag säga. Nej, men det här med att vara rätt fram och stå för vad man gör. Och det ska du veta, det kredit har du. Och det kanske inte alltid når dina öron, men både på de som står på, eller har stått på fel sida av lagen, och de som står på rätt sida av lagen, men som är fighters själva, att du är en person som står för dina ord.
Ja, men för mig är det viktigt liksom. Det är även den här TV4-intervjun som inte var så jättebra. Men jag bad om ursäkt, du vet, jag böjde på huvudet. Det finns något väldigt så här som inte folk, det säger folk som är katoliker förstår vad det är. Det är som så här, man böjer, förlåt, mea culpa, mea maximum culpa. Sådär. Men och det är också det här, om man har varit med, man har varit ute en regnig dag förut, då är det så att man får också räkna med så här. Sticker man ut hakan, går man ut i regnet, då får man räkna med att bli våt. Jag är rätt stöddig och jag sticker ut hakan, då passar fega jävla på när man snubblar. Så
ja. Sen var det ju ett ämne där du också har uttalat dig om prostitution per se, men om feminism.
Ja, jag vet.
Så att, det är klart att du hade ju ett gäng där som gärna ville hantera dig som restprodukt.
Ja, så var det. Men jag reser mig igen. De försökte jävligt när man har hela liksom media, SVT, Dagens Nyheter, Expressen. Men ja, det var jobbigt, men jag reste mig. Ja, och jag ska säga att jag har också gjort fel. Men det är ju från fightingen. Det är ju så även om du aldrig tävlar, även om du liksom att du aldrig liksom blir någon jättefighter och mästare och så här, så har du ändå så mer än något från fightingen måste jag säga.
Ingen kommer slåss ditt krig.
Nej.
Ditt krig måste du själv slåss. Och det tror jag liksom människor som har haft ett streetliv vet det. Det är det första man lär sig.
Precis. Men det är alltid för, det är liksom det här också, du vet, folk försöker alltid hitta någon att hålla handen. Men det är så här, det är din väg. Du måste vandra den själv. Det är helt okej om någon vandrar vid din sida ett tag i ditt liv. Men det är din, du måste sätta foten för ett höger fot framför vänster och så försöka framåt. Och hur den är. Så du måste alltid liksom, Och det där är ju också det här med att hantera förluster. Det är också det att bli en skicklig kampsportare. Det är ju verkligen att kunna hantera förluster. Titta på, vad gjorde jag fel? Det är den här klassiska höjdhopparen som blir som aldrig kommer bli något. Det är han som skyller på höjdhopparställningen. Va? Den som liksom tänker, liksom, vad fan, jag kanske skulle ha gjort så här istället.
Man måste vara duktig på självskattning. Mm. Ha en bra uppfattning om vilka förmågor man har, vilka oförmågor man har. Vilka blottor som man inte hinner göra någonting åt. För det vet man inte alltid. Man får en ny motståndare. Man vet att han eller hon är bra på det här. Det är jag mindre bra på. Det gäller att se till att den andra inte kan spela det kortet.
Precis. Och det är det jag pratar rätt mycket om med fighters mindset. Liksom. Att ha den här inställningen till livet. Att liksom så här, det kommer vara jobbigt. Det kommer, liksom, du kommer snubbla. Men någonstans så är det också en erfarenhet. Varje gång du snubblar. Du reser,
finns en grej med dig som jag tycker är rolig eller intressant. Det är ju, man tränar teknik, man lär sig det här, banor. Man lär sig strategi, och sen så rätt vad det är så kan allting rasa ihop.
Ja, precis.
Det funkar inte. Vad gör man då? Då slåss man. Finns de som har jätteduktiga fighters, men de har inte det där. När strategierna rasar, då rasar hela dem.
Mm. Ja, men så är det.
Det är därför det också är en person som är rolig att köpa biljetter till och se när det fightas. För man vet att du kommer fightas. Och sen om det går efter gameplan eller om du måste plocka ut din V8 liksom, någon form av animal i dig och jobba med det, så gör det också.
Det är ju Tyson-citatet, det är en av mina favoriter. Everybody's got a plan until they get hit. för att det är ju så. Det finns många fighters som är bra i medvind. Men i slutändan så kommer du en dag möta någon som det blir jobbigt. Och det är där liksom man skiljer agnarna från vetet. Det är där du liksom kommer att bli ett champ. Det är där du gör det.
Absolut.
Hur tid kan du se det när du tränar folk, Tobbo?
Jag ska säga så här. De flesta jag har tränat har ju... Nu pratar jag om de som har tävlat och gjort bra ifrån sig. De flesta har ju varit bra amatörer. Mm. Och det går fortfarande att leva på förberedelser i amatörfighting. Sen när du slåss som proffs, då måste du... Jag tror att du måste ha the winner animal i dig. Man kan också fostra fram the winner animal. Mm. Men då måste man göra en breakdown av personens karaktär. Och det är det man gör i militära. Du får inte sova, du får inte äta. Allt det här mamma hjälper dig med, det plockar man bort. Och så fort du gör fel så kommer det göra ont. Mm. Den typen av träning tror jag att fler i din generation och i min generation utsattes för. När jag kom hem och berättade tokigheter som min tränare utsatte oss för, då sa min morsa, jaha. Idag hade ju hade gått till slutet.
Ja, de hade polisanmält. Ja, men jag vet Chago, du vet, jag är ju fortfarande jordens jävla hoppsparkar. Han stod med någon hård jävla så här, i någon ädelträpinne som han slog så här, som du inte
jag har sett den.
Du vet så här, om man inte hade foten uppe riktigt, ja, men då var det bonk, du vet. Ja, men det är också
det, menar, då bryter du ju ner en karaktär och bygger upp en ny. Och vad ska jag säga? Man måste fråga sig själv, vill du bli a pro? Då måste du orka med och gå igenom den vägen. Kan man se det hos folk? Ja, man skulle kunna se det hos folk ganska tidigt om man utsatte dem för så hård träning från början. Idag som jag tränar folk, eller vi tränar folk, jag är ett antal tränare, så märker vi det när de har gått upp på mattan och möter tufft motstånd. Det är då man ser det.
För det är ju en skillnad det där. Det finns ju mycket som har blivit mycket, mycket bättre inom kampsporten. Man ska ju inte säga att det var bättre på vår tid. Det var ju bra mycket sämre allting. Men vissa grejer var bra. Det här som jag också tycker kan finnas idag. Idag är ju liksom, när jag började, då var det ju elev. Alltså du vet, de kunde liksom bara så här, idag sparkar vi framspark. Och så gjorde man det. 1000 stycken eller någonting liksom. Det var ingen som idag är ju liksom den som kommer in på en klubb är en kund på något sätt. Och det är en helt annan inställning till sporten.
Att vi fick till livet.
Exakt.
Det finns inga mästare längre.
Nej.
Alla är lika bra. Alla kan själv.
Mm.
Och den som excellerar i någonting, den får lagom mycket uppskattning för det. Och jag tror att man går miste om väldigt mycket när man inte längre har mästare. Och en mästare...
Hjältar.
Hjältar vad det nu är.
Ja.
Men man kan ju vara hjälte i sitt gebit.
Ja, just det.
Det betyder inte att man går på vatten i övrigt.
Nej.
Det betyder inte att man är världens bästa älskare eller ger sina barn de finaste julklapparna. Men du är en jävla skicklig konsertpianist.
Mm.
Eller du är en väldigt duktig konstnär.
Mm.
Eller du är en väldigt duktig kampsportare. Och det är ju hantverk. Och vi håller på att tappa allt hantverk i samhället. Eftersom vi har de här tekniska devicesen som förenklar allting åt oss. Mm. Det man går miste om är att det finns ett soul searching in perfection.
Mm.
Innan du kan utföra övningar så att de verkligen stämmer och i synk, så är det träning och träning och träning, och det danar din karaktär.
Exakt. Men jag såg någon så här undersökning att svenska, var det 7- eller 8-åringar, är de näst lyckligaste på jorden. Och det är ju helt underbart, eller hur? Men sen så tittar man när de går upp i åldern och så blir de lite mer olyckliga, och sen så liksom när de är i tonåren, när de är bland de olyckligaste på jorden. Och det tror jag är liksom är hur vi fostrar våra barn, att alla är ju Zlatan när de spelar fotboll liksom. De måste sluta räkna poäng liksom, för att det är jättehemskt om något lag skulle förlora för att de var dåliga, och alla liksom, åh gud, du målar här som Michelangelo liksom, och du sjunger som, och det kan man ju se på dem, idol ibland, att en del har liksom ingen koll på. De kan ju fan inte sjunga. Och det har ju med att vi inte säger till folk. Man sätter inte betyg. De spelar inte. Och så helt plötsligt kommer upp i tonåren. Helt plötsligt får du betyg. Helt plötsligt så spelar du fotboll och så räknar de poäng. Och så visar sig att du är inte Zlatan. Du har 2 vänsterfötter. Du snubblar över bollen. Och så kommer det som en jävla chock. Istället för att man liksom så här förbereder folk med att så här, vissa är bättre. Du är bättre på en del saker. Han är bättre på en del saker. Kämpa.
Kämpa. Och då kan man också lära sig att nej, jag kanske inte blir världens bästa fotbollsspelare, men jag älskar att spela fotboll. Men med allt det jag lärt mig, för jag har haft ganska svårt att förstå spelet, så blir jag kanske en av världens bästa tränare. För väldigt många begåvningar är ganska dåliga tränare. Vissa saker kommer sig enkelt för dem. Så att det går aldrig över någon större analysloop. Utan det bara sitter av sig självt, och någon divine intervention som får dem att lösa problem. Så det där, jag brukar säga att alla har sin egna lilla Mozart, apropå det du sa med Zlatan. Och min fru, hon älskar det uttrycket. Jag har en teori varför vårt samhälle har blivit så.
Berätta.
Femininisering. Vi har fått ett femininiserat samhälle. Och män och kvinnor är ganska olika i hur vi tar feedback. Och när vi har en sån förödande dominans av kvinnor i barnens första normativa år, förskola, och sen så i småskolan, och fram till grundskolan i slut. Och det är de åren som vi liksom, våra, vad ska man säga, vår tillblivelse, vår karaktär.
Man formas väldigt mycket.
Då man inte blir utsatt för någon som helst kritik, och där man hela tiden krattar manegen. Och då får folk en väldigt fattig bakterieflora. Man klarar inte av att lösa problem själv eller gemensamt med andra. För ska man lösa problem så måste man ju också ifrågasätta sig själv. Var räcker inte jag till? Man måste också vara duktig på att tala om för den andra: det här skulle jag vilja att du förbättrar. Så vi kan få en bättre kommunikation. Men om ingen någonsin ska bli kränkt, för man väljer själv när man blir kränkt.
Ingen kan kränka dig utan din egen tillåtelse.
Så kan man säga. I stort sett i alla fall.
Ja.
Så att det där tycker jag är, det är ett stort problem. Jag hade en tid när vi fick ganska mycket tjejer som tränade på klubben. Där på 80-talet. Och så tänkte jag, fan, nu är det så många tjejer som tränar. Och det var ju mest killar som tävlade. Och några av de här tjejerna var riktigt duktiga. Då bestämde vi för att vi skulle köra tjejträning. Bara med tjejer. Tankemässigt var det ganska bra, därför att om du har en 60 kilos tjej, en 60 kilos kille, så ändå pulvret är olika. Ja, nu vet jag att du blir förvånad. Nej, men och så fort man fightas med någon som är mycket starkare, så måste man spännas lite mer för att ta emot powern. Spänner man så mycket blir man långsammare. Så då tänkte jag så, men då kan tjejerna få köra tillsammans på lika villkor. Gick inget bra. Tjejerna ville inte det.
Nej.
De ville träna med killar. Och jag tror att de inert sökte sig till de här utmaningen.
Ja. Men tror du inte också en tjej som går ner på din klubb kanske inte är... Alltså det finns ett spektra när det gäller liksom, vad man är. Liksom. Och de tjejerna ligger ofta man och refererar till, men det finns tjejer som är jättetuffa och tjejer är och så refererar man till de här tjejerna. Jag har ju tränat med alla de där. Jag menar, när jag var ung så tävlade alltså, vi tränade med tjejer och alltid gjort och alltid sparra och sånt där. Och det var ju liksom, de har ju väldigt mycket manlig del i sitt, fast de är kvinnor. Liksom.
Absolut, finns det en stor överlappning.
Ja. Så att, ja, men det finns den här normalfördelningskurvan den jag pratade om förut, att på mitten är inte skillnaden så jättestor, men ute på kanterna, det finns många tjejer som är tuffa, liksom, tuffare än majoritet av killarna, va? Men de 100% av de hårdaste, mest, de är ju män liksom, och så vidare, va? Så att det där är ju också, de tjejerna tror jag söker sig också till den utmaningen, inte för att ha mysigt, de vill ju slåss liksom.
Absolut. Visst är det så. Jag håller med dig. Vi hade en period...
Det är bäst att du gör, annars blir vi fiender.
Annars blir det jobbigt. Jag har sett dina Instagram-upplägg. Det ser läskigt ut. Nej, men så här. Vad ska jag säga? Vi hade en period för ungefär 10 år sedan. Mm. Jag bara kände, ska jag verkligen hålla på med det här? Mm. Mammor, för det var mest mammor, kom ner med sina söner. Mm. Pojken är helt håglös. Man sträcker fram en lapp och ska du anmäla dig. Mamma tar pennan och skriver i alla uppgifter. Mamman pratar för det här barnet. Barnet går in och tränar. Barnet gör 7 armhävningar och stoppar ner knäna i backen och säger jag orkar inte längre. Inte av utmattning, utan spekulerar i att jag kommer inte orka längre.
Är det jobbigt?
Det är jobbigt. Det har blivit bättre, ska jag säga. Och det är jag väldigt glad för. Nu har vi jävla sköna ungdomar och som har go. Men det var ett tag, det var framförallt på pojksidan.
Visst är det så att det börjar vända det där?
Det börjar vända. Ja. Jag tyckte det var helt hopplöst.
Ja, det var ett tag. Jag menar, de här alla lattekillarna på Söder när de växte upp. men det, jag tror att folk har så insett att det kanske inte funkar. Alltså man behöver göra skillnad. Liksom på.
Jag tror vi har lärt oss också hur man ska använda sociala medier. Att man kan inte stoppa den där telefonen i händerna på ungen hela dygnet. Utan man, det fanns en tid då pojkar och flickor, men pojkar framförallt, bara flydde in i den där världen och var inte ute i den riktiga världen. Tjejer är mycket mer kommunikativa. Så jag tror att killar drabbades hårdare utav det.
Ja, absolut. Ja, men jag vet, och det är också den här, för att de är så otroligt starka, de här spelvärldarna. Det är ju roligt. Jag menar, min grabb spelar ju en hel del under några år. Va? Han spelar ju fortfarande. Men det blir en hjälte. Det blir liksom, allt det där som en ung kille drömmer om får du ju direkt.
Har aldrig tråkigt?
Nej, aldrig. Noll tråkigt. Du är alltid en hjälte utan att anstränga dig för 5 år.
Men det vet väl du, alltså när du skulle förbereda inför match och ska sticka ut och springa och du har skavanker från träningspasset innan och då hade du skavanker från passet innan och så gör du det och så börjar det regna, småspik. Men du vet att ska du vara i form om 6 veckor och möta någon som verkligen vill slå ihjäl dig då måste du ta igenom det här.
Nej, men det fanns inte. Jag vet ju någon för någon titelfight. Jag var så jävla nerbantad. Man blir helt tom i huvudet. Så springer man ju på fastande mage. Liksom. Jag boxade 66,7 kilo. Det var ju liksom 8 veckor. Och så var det liksom en vecka före titelfight. Och fick jag dricka en liten så här fruktdrink innan frukosten. Precis, och hade så lågt blodsocker. Du vet. Och så en vecka kvar till fighten. Och så ska jag mixa det med min mixer så är det något som fastnar. Och så har jag liksom ingen blodsocker så jag stoppar in fingret i den här mixen och mixar fingret. Men förstår du, det slitet, du vet, för de här 8 veckorna, du vet, med man har, du vet, i 8 veckor har du alltid ett blåmärke som bara flyttar sig i fejan. Så jag åkte och sydde det där fingret och sen boxade jag sen. Jag vann, det gjorde min bästa fight mot den sydamerikanska mästaren där jag tog BBCs internationella bälte. Men alltså, det fanns ju inte en tanke om att fan, jag mixade av med fingret. Nu, så att när man läkarkontrollen, då stod jag med och gömde stygnen i fingret. Liksom, för fan, alltså, det fanns ju inte, va? Och det gjorde lite ont i första ronden, men sen släppte det.
Vi hade ju en period när våran klubb var som starkast. som är ungefär för en, säg från 2008.
Ni hade några riktigt mycket jävligt bra.
Ja, Nisse, Björn, ja. Maria. Vi har haft mycket bra fighters, ja. Men de var ju på världsnivå liksom.
Ja.
Och så hade vi då en av våra tränare som la ner väldigt mycket tid, Hayes, med att träna dem upp sex på morgonen. Ja. Så Maria till exempel, hon körde ju 3 pass om dagen, samtidigt som hon jobbade heltid.
Ja. Jävla tuff, Maria.
Ja, en hård rackare. Men till slut var det några som blev också lite så här, fan, det finns inte mer att ta ut utav mig.
Nej.
Och som vi jobbar på klubben så de som tävlar idag, jag tränar dem inte. Utan jag har en rådgivande funktion till de som tränar. Och kan säga så här, men hörni, jag tycker vi ska fokusera på det här eller det där. Och sen utför dem. Det mesta utför dem själva, för de är jättekompetenta.
Mm.
Men vi har en dialog. Men då sa jag till Hayes där, du kan inte vilja åt någon annan.
Nej.
De måste vilja själv. Och det, jag märkte han tog till sig det.
Mm.
För att tränare måste ju samtidigt också se till att underbygga lustkänslor.
Ja.
När det är som jobbigast så måste du ska lura dig själv att det är kul. För det är ju fan inte roligt.
Nej. Nej, men och idag när man ser tillbaka på den här tiden, alltså det man gick igenom under de här liksom bantningen, du vet, man låg från början också innan jag hade liksom tjänat några pengar, då bodde jag i England, bodde på ett boarding house, du vet, delat toalett, du vet, med alltså engelsk toalett med heltäckningsmatta jag delade med 15 killar, tror du luktade det? Fy fan. Men man hade alltid ont, man fick, du vet, sparrade, fick stryk, man hade alltid ett märke som bara flyttades. Om du tittar under 10 år jag var proffs, jag har alltid ett märke i ansiktet. Det bara flyttar sig på alla kort om jag tittar.
Mm.
Och när man tänker tillbaka det, skulle jag göra det igen? Liksom?
Skulle du det?
Vet du vad jag tänkte när allt gick så jävla bra där? Jag hade företag, jag hade 200 anställda, du vet, 4 restauranger, 1 hotell, en av Sveriges största så här, pasta, liksom, italienska. Vi var ju på väg om liksom, sätta, liksom, vi var jättestora. Då tänkte jag så här, undrar om jag har the balls att starta om. Tänk om jag stod där naken ändå. Jag gillar ju stoicismen. Det är en av Seneca och Marcus
Aurelius. Octavianus.
Ja, Marcus Aurelius. Marcus Aurelius.
Okej. Okay.
Mm. Den store. Så jag har alltid läst hans meditation. Jag har alltid läst den när jag gått och lagt mig och sådär. Och det är väldigt mycket den här liksom, om allt går fel, vad händer då? Och jag fick det testat.
Mm.
Alltså, de tog allt ifrån.
Tror du att du undermedvetet sökte ditt öde?
Ja, herregud. Säg inte så där. Ja, ingen aning. Kanske. Det blev bättre faktiskt.
Vad blev bättre?
Livet. Alltså, jag jobbade för mycket. Det fanns massa folk i mina företag som var massa riskkapital med folk som man ville liksom spöja på. Man satt där och ägde ett företag och så en massa jävla typer som man bara ville ge dem, bara resa sig upp och bara hur håll käften i. Liksom. Så fick man sluta. Ja, vad trevligt att bita ihop. Liksom. Nej, jag trivs bättre med livet idag. Och sen så ibland så måste man ju få saker så här, bena bortsparkade under sig för att så här, ta i tur med saker i sin person som inte är bra. Och det, ibland så en del med, jag är en sån som man måste, alltså jag är rätt testa da cavolo som pappa säger, riktigt träskalle, att säga jag behöver ibland krascha för att bygga liksom igen, bygga bättre.
Mm.
Så att ja, jag har aldrig tänkt det så på.
Medvetet vill man ju inte det.
Nej men det kanske
men det finns ju människor som säger allting går bra, men bara, men gör inte det där för helvete.
Ja. Nej, men det är lite så. Det är jag medveten om, att det finns lite sånt att man försöker sabba för sig själv, för man kanske inte tycker man är värd och du vet, sånt där.
Jag kan känna igen mig i en del utav det. Alltså när jag tänker på, vi pratade om det här att bygga karaktär, och nu pratar jag om motståndskraft i karaktär. Att det kräver motstånd. Precis på samma sätt som att bli kunnig kräver att du lär dig saker och är intresserad. Att bli stark betyder att du måste utsätta dig för motstånd. Men jag har ett minne när vi hade flyttat in någonting som kallas för bananhus i Johan Enbergs väg i Solna, Västra skogen.
Fan, jag har ett bananhus i Upplands Väsby.
Jaså? Ja, du ser. Vi har våra likheter. Men i alla fall, när det var nybyggt och folk började flytta in, då fanns det inga sådana här, vad ska jag säga, det var en källare som var helt obruten under de här 300 metrarna. Och där sprang alla ungar omkring. Och då är det en kille som heter Leffe som var 4 år äldre än mig, kanske något sånt där. Han hade samlat alla oss små grabbar. Skulle vi springa runt där nere. Och rätt var det så upptäckte jag att det här var ju planerat. Det var någon som skulle få stryk. Och det var jag som skulle få stryk.
Ändå svarta eller?
Ja, jag vet inte om det var därför. Nej. Men med tanke på vad han sa sen senare så var det kanske det. Så det var en massa killar som han har lekt med och tyckte att man kände. Som stod och slog och sparkade på honom. Och naturligtvis vart jag ju ledsen. Berättade det här för min farsa. Och det var så, min pappa och jag har ju inte haft någon vidare kontakt i livet. Och inte för att vi var osams. Utan hans intresse dog. Men han tog mig i handen och så går vi upp till den här Leffe och Micke, två bröder. Och så ringde han på deras dörr och så kommer pappan och öppnar, en lite fetlagd man. Och så säger min farsa, som inte heller var särskilt smal, dina söner har slagit min son. Nej, de är ju här. Nej, men de har gjort det tidigare idag. Nej, du sa inte. Och så stod jag ju där då. Gråten hade ju liksom försvunnit. För nu står jag och håller pappa i handen. Så han ropar på sina söner, de kommer fram. Och de är ju skamsna, de ser ju direkt att det här blir inget bra. Och då sa min pappa i alla fall, efter de hade bett om ursäkt, om de här kröker ett hårstrå på min son en gång till, då kommer jag upp och så kommer jag nita dig, sa han till deras pappa. Och sen gick vi därifrån.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Och då tänkte jag så här, man har lärt sig att våld löser ingenting. I det här fallet så löste det en jättemassa. För det var ingen som av de här kidsen sen som höll på att tjafsa och jiddra. Men vad det lärde mig var att du måste alltid se till att det inte hamnar i en situation där du blir cornered.
Nej.
Vi hade en träff en gång, jag, Chago och Veja Nyman. Vi skulle göra en tävling. Och det här är ju i kårhuset.
Vad gör Veja nu? Jag har inte sett.
Han bor i Thailand.
Det är sant.
Han är gift och bor i Thailand. Och två söta döttrar. I alla fall, vi ska sätta oss där. Och vi kan inte sitta tre stycken mot väggen. Nej. Men alla vill ha väggplats. Då ser man ju liksom att alla kom från en liknande miljö. Vänd inte ryggen mot flocken. För då kan de anfalla dig bakifrån. Så vi garvade ju åt det här. Alla tre. För ingen ville sitta så att den hade ryggen bort mot resten av restaurangen. Och jag tror att det där är väldigt målande för mig. Så småningom började jag ju träna kampsport. Man blir äldre.
Varför började du med kampsport?
Dels var jag alltid intresserad utav, alltså fighting var ju, nu har jag ju berättat om sen när jag åkte på Peck. Innan dess hade jag gått på dagis. Och innan jag gick på dagis så tyckte alla att jag var jättesöt. Men på dagis var det jämnåriga. De tyckte inte jag var söt. De tyckte jag var avvikande. Och det skulle påpekas. Och i sämsta fall skulle man få en snyting för det. Så jag sa till min morsa till slut att nej, jag vill inte gå på dagis. De gillar inte mig, jag gillar inte dem. Hon pluggade ju på Sopis då, socialhögskolan. Så hon sa, men Tobbe, du måste gå dit. Men om vad ska jag göra när de håller på att slå mig och skrika umpa, pumpa, negerumpa? Men om det inte går att prata med dem...
Umpa, pumpa, negerumpa.
Umpa, pumpa, negerumpa. Då får du slå tillbaks. Jag hade inte ens tänkt tanken!
Nej.
Jag var i Ferdinand.
Ja.
Jag var en liten sån här rosenkindad sak.
Ja, gulliga.
Kan jag göra det?
Ja.
Ja, men om det inte hjälper det du säger så måste du försvara dig själv. Och jag gick ju bara på det här dagiset ett halvår eller ett år.
Ja.
Och sen skulle skolan börja. På sommaren, innan jag, då visste man vilken klass man skulle börja i.
Ja.
Då hade jag ju spöat upp flertalet utav de som skulle gå i samma klass. Som överhuvudtaget var sådana så att de hävdade sig.
Okej. Okay.
Alltså det var någon som visade att jag har integritet. Då var vi tvungna att klara ut det där innan. För att freda mig själv. Så där fanns ju en precursor.
Ja.
Det här funkade ju hyfsat bra. Det är klart, som kids, jag skulle inte säga att jag kunde spöa allt och alla. Men jag kunde hävda mig. Sen kom man i puberteten. Jag är född i november. Jag är sydafrikan.
Ja.
Jag nudde upp bröstvårtan på mina polare.
Ja.
Och så var jag stor i käften.
Mm.
Och så blev det bråk. Och sen så är jag så här, nej, jag behöver nog add some skills to the game. Så boxning tyckte jag var häftigt. Jag var superfan av Cassius Clay. Mm. Sedermera Muhammad Ali. Fanns inte så mycket boxning där jag bodde. Jag går i vid Hötorget så ser jag en lapp. Kung Fu står det.
Mm.
Och jag hade ju sett en Bruce Lee-rulle. Fruktansnävar. Jag och Torsten Flink hade sett den på Sanders. Och när jag gick ut ifrån den biografen, ja, men det var ju som någon hade gett mig lustgas eller någonting.
Ja, det,
jag bara svävade.
Ja.
Vad fan gjorde den här liran alltså? De bara flög som vantar. Så där låg ju inne i mig fascinationen. Så när jag såg den där lappen så gick jag till den här adressen på Döbensgatan. Så var det en kinesisk ung herre som dammsög. Så tänkte jag, måste vara tränarens son. För jag trodde det skulle vara såhär Fu Manchus händergubbe. Shang-Chi's händer. med skägg och sådär. Det visade sig vara tränaren. Han var supertrevlig, supersympatisk. Och sen började jag träna. Och sen så passade det mig att träna. Och jag tränade på och tränade mer än de flesta andra. Och blev duktig på det.
Mm. Du har tävlat VM och sånt där, var inte det?
Jag har tävlat ett VM 1980 på Hawaii. Åkte ut i andra matchen.
Mm.
Vann första matchen mot en professionell kickboxer. Mötte en taiwanes. Det var ett taiwanesiskt VM, ska jag säga. Och förlorade knappt.
Mm.
Men jag åkte på två kast, så de var avgörande. Så.
Mm.
Sen hade vi tävlingar inom min tränares organisation.
Mm.
Och han hade väl som mest 1200 elever eller något sånt där. Och där tävlade jag med framgång.
Mm.
Sen startade jag i klubben när jag var 21.
Ja, just det.
Så jag var ju väldigt tidig. Och jag fattade ett beslut då när jag startade klubben att om jag ska träna folk och bli så bra som möjligt. Om jag lägger in mig själv i ekvationen.
Mm.
Vad gör en av mina elever kommer i kapp?
Ja, precis.
Kan jag fortfarande vara lika bra tränare?
Nej. Det är ju kampsporten där lite. Där måste tränaren inte vara bättre än sin elev. Det har ju börjat ändra sig lite. Men på den tiden skulle
de
vara mästare. Och det var jättekonstigt det, så. Sen man kom till boxningen där man så här, såg rätt gamla herrar som var otroligt kompetenta. Ynkan och Leffe och alla de här liksom, så var det en helt annan liksom känsla i tränare. Liksom. Och det måste jag säga själv idag när jag tränar. Jag tränar inte tävlingskillar och sånt där. Att det måste du också känna. Alltså, så här, först måste man vara krigare. Indianerna sa, man måste vara krigare. Sen kan man bli hövding. Sen kan man bli visman.
Mm.
Men du kan inte hoppa över krigaren. Så att jag känner idag när man tittar på kampsporten. Så har man, alltså det har tagit tills nu innan man har den här hela förståelsen för okej, varför gör man det där liksom, och jag menar, inte bara tekniskt, det är ju så otroligt många delar som måste liksom funka. Hur vrider man kroppen? Också, det finns ju ingen annan sport som kräver så mycket mental pannben, vilja, möta motgångar, möta smärta. Det är så mycket, mycket annat som kräver för att du ska bli framgångsrik, och det tar många år att lära sig.
Mm. Det gör det.
Du som har hållit på ännu längre måste ju ha en ännu bättre så här, liksom, överblick. Att man kan se. Man ser grejer på ett annat sätt idag, tycker jag.
Alltså, den ena grejen är hur man ser på det för att bli en så effektiv stridsmaskin som möjligt.
Uh-huh.
Det andra är hur man applicerar i sitt liv.
Uh-huh.
Och det är också skillnad på när du själv tränar och när du lär ut.
Uh-huh.
När du lär ut så måste du hitta folks happy triggers. Du måste också vara väldigt ärlig mot dem.
Mm.
Så att du
men på rätt sätt också.
Det finns ju vissa stridskonster, om vi säger så.
Ja.
Som aldrig gör ont. Så ska de helt plötsligt börja fightas. Och så har de liksom massa damm och grejer. Och tror att det där som de gör när den andra vill hänga med på det här kastet, att det funkar.
Det hade vi lite i 80-talet när man tävlade, att det dök upp lite såna här ninjas. Och så, ja. De var inte jättesvåra att knocka.
Och så går det inte så bra. Nej, men så man måste vara väldigt ärlig. Och fighter måste också vara väldigt ärlig mot sig själv. När den fightas. Jag tycker ju att fightingen är en väldigt bra testbord för livet.
Absolut, min inställning också.
Det. Nej, men om jag säger så här då, jag går tillbaks lite. På den tiden när man var tränare så kunde du när som helst dyka upp någon.
Just
gick in genom dörren och som sa, dig vill jag möta. Så det var inte så att man bara satt där och käkade semlor och kunde liksom så här skicka ut sina fighters och slåss mot varandra. Och allting var la. Utan kom det ner någon och gästtränade, då måste de veta att den här killen är på riktigt när ni sparrar.
Ja, det var regelrätta uppgörelser ibland. Jag kommer ihåg det.
Fast som Hongkong-filmer.
Ja, du.
Så att det vart ju också så här, skulle sägas. Man byggde ju lite grann så här en skräckimage kring sin karaktär. Och det var väl lite det som kanske både Chago och jag var duktiga på, att se till så här liksom, man håller sig med någon halo, någon aura. Så krånglar du så kommer det bli krångligt.
Jo, men det där, man var ju helt, alltså man var ju, man såg de här kung fu-filmerna och ni var ju också enormt skickliga, både du och jag. Alltså det var ju liksom, ni var ju byggda som gudar liksom, och hoppade högt och sparkade hårt och så här. Som ung kille, man kom ner 16 år, det var ju liksom så här, du vet. Och Chago var ju så här, alltså det var ju, men alltså Chago är så rolig. Min son är ju svartbälte där. Han är ju så jävla rolig. Det har inte hänt speciellt mycket. Det är fortfarande exakt samma. Jag blir så här, hur kommer han undan med att köra med folk så här som han gör? Alltså du vet, jag tränar ibland där. Då kan han så här, hoppa jumping jack. Ja, han pratade så jävla dålig svenska också. Alltså, man sa, fan har du inte lärt dig? Sparka kisseblåsan, nurrarna, vad heter det? Och sen kan han bara gå och ta en kaffe.
Mm.
Folk står och hoppar, ingen vågar sluta, så brukar jag till slut och man säger, ah, vi gör något annat här.
Men han har ju ett enormt kraftfält kring sin person. Alla människor har ju olika energier. Han har ju ett av de starkaste energifälten jag varit med om.
Ja, det är helt sjukt.
Första gången när vi hade bestämt oss för att tävling, vi hade träffats några gånger innan. Men när vi bestämt oss för att tävling, för att det här hände på 88, vi träffas mitt i natten, Regeringsgatan 88, för er som inte var med på den tiden, där låg det en klubb där man kunde dansa.
Svart klubb var det?
Ja, det var väl, ja, vi säger det. Det var både det och allt möjligt. Men det var rätt kul där. Men då träffades vi, så började vi prata om att göra tävling. Och sen så gjorde vi det. Och vi sitter och pratar regler. Och sen så ska vi göra den här affischen. Så vi sitter och knuggar texter tillsammans. Idag ser det lite hejkon bacon ut och det är charmigt. Vi gjorde så gott vi kunde. Men jag minns när vi höll på att prata. Jag har stark energi. Jag har ett starkt energifält. Men det var som någon hade jammat ut liksom alla radiosignaler ifrån Base Tabo. Så sen efter, då tänkte jag så här, den där jäken, han jammade mitt system. Och då tänkte jag så här, det där ska aldrig hända igen, att jag låter mitt system bli jammat. Han har en fantastisk energi. Precis som Torsten Flink, som är en barndomskamrat till mig. Också en person med enormt starkt energifält. Och folk har olika energiladdningar.
Ja, så är det. Ja, men det där är rätt spännande. Men han har ju, men det har du också, Tobbe. Det var stort att få vara med om den. Liksom. Men sen kom jag ihåg också det här med att, alltså det var ju så ironiskt då. Då var ju liksom, det var ju liksom livsfarligt med kampsport. Det var ju liksom, och det där byggde ju också själva, det sålde ju biljetter, så att ni var ju inte helt så här, de lär ut dödliga grepp i källare liksom. Och ni var ju inte lite så där, nej det gör vi inte, utan det var så här, nej men det här är ju liksom, för att det sålde ju biljetter också.
Ja, det är klart.
Så det fanns ju en enorm så här från liksom, alltså samhället, att vi tillhörde ni Budoförbundet då eller?
Vi har alltid tillhört Bilderförbundet. Ja.
För att på vår tid, alltså, då kommer vi ha, fan hette han, jävla dumskallen, någon från karateförbund. Vi låg under karateförbundet.
Paul Höglund, Stig...
Fan hette han, var utländsk.
Escalante. Javier Escalante, han var konsulent. Eller generalsekreterare.
Ja, men han kom ner och så hade de så här inspektioner, tillslag på klubben. Så titta, de har inte bältena på sig. Man tränade i liksom t-shirt och då var det farligt, då var det källar, då lärde vi oss att mörda.
Jag gjorde ju posters med bara överkropp. Det var inte populärt. Men jag hade ju sett så många tjockisar, det gör jag ju själv nu, men jag har sett så många tjockisar som så här åtta dam och så gör de en spark som når upp ungefär strax mellan navel och brösthöjd. Och så står man, blir stark, man blir vig, man, och bilden är en total negation mot vad man ser. Jag tänkte så här, det måste vara mycket bättre att lägga en hög spark som har ren teknik och man ser sixpack. Då behöver man inte skriva så mycket.
Nej, precis.
Men det är klart att alla de som då hade en stor buk och massa dan, de retade ju upp sig på det där.
Alltså in i helvete.
Ja, det var oseriöst.
Det var oseriöst för att man var vältränad. Mm. Men det har ju hänt något i vår värld rätt ordentligt. Det är ju när MMA dök upp. Och det kommer jag ihåg i början, du vet. Omar, så en kompis med, var väl en av de första proffsen och sådär. Det ställde ju alla de här tjockigubbarna, de här krafter, och man, du vet, man kunde böja fingrar och allt sånt. Helt det vart det, de fick ju byxorna neddragna. Mm. Vad betydde MMAs intåg liksom i kampsportsvärlden?
Ja, så alla myter försvann ju. Mm. Det gick inte liksom att skydda sig bakom. Många sa ju så här, vi skulle gärna tävla, eftersom man kan säga så, All Style då, de reglerna som vi hade i Master Cup och Challenge Cup och nu All Style.
All Style finns ju kvar.
Ja, All Style finns kvar.
Det är jättestor, va?
Ja, det är stort. Det har blivit ett eget förbund nu då. Mm. Men då var det en del som sa så här, men vi kan inte köra det därför att det är så många saker vi inte får göra.
Ja, just det, för det är jättefarligt.
Ja, vi är jättefarliga.
Vi är så farliga så vi kan inte tävla.
Mm. Precis. Sen när MMA kom, då fanns det inte så många ursäkter. Och de som då gick på det där själva, det gick ingen bra för dem. Och det såg ju de andra då. Så att det där rensades ju ut ganska fort. Make-believe martial arts.
Ja, just det. Så. Det var väldigt mycket sånt på 80-talet. Det var ju alla de här filmerna. Vad hette han? Munte, va? Bo Munte.
Bo F. Munte.
Det var ju Ninja. Jag tror att det är en av Sveriges mest framgångsrika filmer. Den här.
Jag tror heter det. Det är den som har sålt mest biljetter. Ja, Ninja Mission, tror jag.
Ninja Mission, någon riktig skräpfilm. Men den sålde ju varenda jävla TV.
Han var ju en duktig affärsman.
Ja, precis. Det var exakt det det var. Jag såg någon gång någon träning. Jag var ner och tittade. Då smög de runt. De rullade ut toapapper. Och smög på toapappret så att det inte död, så att de skulle vara ninjas.
Men man kunde bli livsfarlig utan att göra ont.
Nej.
Det var ju underbart. Nej, så att MMA revolutionerade ju branschen på det viset. Absolut. Jag var den första att visa det på TV.
Du vet hur vad hette han? Han var chef för TV4 Sport. Som tog in det först i Sverige. UFC. Det kan jag säga, det ska jag ta på mig lite ära, för jag ringde när jag sa, ni måste ju ta in där, det kommer bli skitstort. Men det är folk som slåss i burar, och sen var det någon gala som var större än Super Bowl, så jag skickade tittarsiffrorna, då köpte de med det, och jag var kommentator för UFC, första kommentatorn på TV4 när de började sända det.
Vår vän Ola Alvarsson, han sa såhär, fan Tobo, har du hört talas om UFC? Nej, det har inte jag gjort. Nej, men det är såhär, det finns ju några videobutiker, men det är så underdisk, det var som Snuff Movies ungefär.
Ja, just det.
Så han hade raggat tag på det och såhär, tejp, och jag tittade på det där, det var ju rätt oborstat på den tiden, skulle jag säga. När någon stod på alla fyra så kom det såhär fotbollssparkare från helvetet och det skallade, så att det här var innan det blev en riktig sport.
Ja.
För idag är det en riktig sport.
De är otroligt skickliga. Och om man tittar på dagens fighters. Ja. Alltså du vet, de är ju så här. På marken är de ju som en riktig jutsu-fight. Mellanlägen
som brottar. Som olympier. Ja, boxar som proffs.
Sparkar i huvudet som taekwondo-killar. Ja. Alltså det är ju helt. Sparkar på låren som thai-boxar. De är ju verkligen all-round.
Verkligen. Men 95 i alla fall. Ja. Så, när jag gjorde svart eller vitt. Ja. Du var ju på fyran då också.
Ja.
höll på med dina grejer. Då visade vi UFC. Så jag tror att det var första gången som det visades i svensk TV 95. Och då är Omar med i studion och Magnus Cederblad med i studion och några andra lirare. Så var det först lite, var lite morgonsoffa också apropå det här. Ja. Den nya dödsporten.
Ja, just det.
Ja. Back in the days.
Back in the days.
Vi hade nog, hade jag kommit senare, så är det väldigt sannolikt att vi hade varit inblandade i det gamet. Men jag tyckte inte vi, alltså vi har tävlat i, och tävlar i kickboxning, thaiboxning, sanda som är kungfuns fullkontakt, och sen all style som är våran stil. Och i kickboxning i både low kick och i K1. It's pretty everything. Jag, i stående kampsport.
Ja, men jag säger ingenting, men jag hade ju velat prova. Alltså, när det dök upp, då var jag boxare på världseliten, och det var en rätt, alltså det var en rätt ung sport då, och jag gjorde liksom miljoner per fight liksom, så att det var inte riktigt läge att börja fightas. Men jag har ju en bakgrund inom judo. Jag är ju brunbält i judo.
Hade det passat dig?
Ja, kanske, men det hade varit kul att prova. Jag ska inte säga någonting, men det hade varit kul att prova. Jag brottas ju med en del rätt bra killar så där också, så jag säger inte att jag vinner, men jag är inte, man promenerar inte över mig i alla fall.
Det är en sport som det finns ju några eleganter i det, Adesanya, IH. Men det är en sport som så här, du kommer inte undan.
Nej.
Rätt vad det är så sitter du i backen och någon som ground and poundar dig.
Ja.
Så att psykesmässigt så kräver ett speciellt psyke. Kickboxing kan du bli jättebra i. Och om det är en ekvilibrist så kan du fortfarande gå omkring och se lite snygg ut. Mm. Det är svårt att göra det med MMA.
Men boxning är lite så också. Du kommer inte undan de här 12 ronderna. Du kommer bli stående. Tittar du på till exempel en sån fighter som George Scott, som är en fullkomlig elegant, liksom, alltså en av de bästa tekniker Sverige har haft, och en av våra stora boxare genom tiderna.
Han kunde ju allt det som de bästa, de allra bästa i hans tid kunde.
Precis, men så här, när han är ju tillräckligt bra boxare för att, men ibland blev han ju stående framför folk, alltså ibland fanns nowhere to run, och vad hade han? Extremt stora jävla punkkulor. Snubben är ju svintuff, men han behöver sällan visa det liksom.
Precis.
På det sättet. Jag var ju tvungen att visa det, det vet jag. Nu var någon gång vad heter Ingmar Johansson var på klubben och sa, du hade han sett någon match, men du ska jobba med, vet du, röra. Så här, du Ingmar, om jag hade haft dina armar och din räckvidd, jag hade inte gjort något annat än att jabba. Nu ser jag ut som Tyrannosaurus Rex. Jag har skitkorta armar. Liksom, så här. It's not a fucking option att jabba. Liksom. Det är faktiskt den första gången han såg mig. Det är väldigt roligt. Han kom på klubben då hade jag precis debuterat. Jag har gjort en eller två fighter. Och så, men det är en proffskille. Han var ju väldigt trevlig, Ingmar. Så här. Och så, jo, så visade han liksom någon teknik där för mig. Och så, men Ingmar, jag är sapo. Så här. Då bara gick han, jävla ska slå sönder vid födseln. Vet du? Då ska han skjutas vid födseln. Han hatade sapo.
Ja, vilka mötte han som var sapo?
Vet faktiskt, men det var ju, han fick komma inte åt, vi är ju lite svåra att komma ut åt med jabben, så jag vet faktiskt inte, men han hade tydligen problem med Southpaw, så du berättar, jag har ju inte sett någon match där han har problem, men tydligen så gillar han
så det var Southpaw?
Uh-huh.
Att jag tänkt på
vänstern.
Var det när du sparkade också? Alltså när du körde sparksporten?
Nej, vet du vad? Nej, det är därför du... Ja, jag sparkar ju med högen. och faktiskt kickboxing funkade, jag sparkar hårdare med vänstern. Slår hårt med vänster men snabbare med högen. Så det är högen är mitt sparkben. Ja, vad konstigt. Det är klart att du har ju satt med tävla 1000 gånger. Ja, nej, men jag sparkar med högen. Det är min bästa sparkfot. Ja, det där är spännande. Vad tror du är kampsportens framtid? Har du sett nu? Du har ju dykt upp så mycket.
Kampsportens framtid?
Ja, men har du inte sett? Jag har sett att det finns så mycket sjuka. Har du sett den här när de slåss i en telefonkiosk?
Nej.
I Ryssland. Alltså.
De har massa tokiga grejer. Ja. De står och ger varandra lavetter också, tycker jag är underbart.
Ja, det.
Och när de binder fast handen, typ som armbrytarna har ju en grej de har.
Ja, just det. Så.
Men man binder fast handen och så nitar man med andra handen.
Ja, det har jag också sett.
Men det verkar inte så smart. Nej, men jag tror framtiden inom kampsport, jag tror MMA, hade Floyd Mayweather förlorat mot Conor McGregor, så hade boxningen fått ganska stora problem.
Ja.
Alltså, MMA har ju eller UFC ska jag säga då, som format, är så väloljat maskineri. Så om inte boxningen hade haft en sån tung förankring, så hade MMA plockat all talent från boxningen.
Oh, ja, ja.
Nu lever de sida vid sida av varandra. Och jag tror att stabiliserat, så finns jättemycket, enormt mycket talang i boxningen idag. Ofta är den talangen papper som har varit boxare själva.
Mm.
Så unga äkare får ju börja träna från det att de är 2, 3, 4 år.
Ah, ja, ja. Och den... Floyd Mayweather bland annat, pappa.
Mayweather, ja. Och sen hatar de föräldrarna. Roy Jones Jr. var ju också...
Ah.
Han pratade inte med sin pappa.
Nej,
men han blev ju också världens bästa fighter.
Ah, ja, men det är det. Det får man ta en läxa, jag tränar i min son så han kommer prata med mig i framtiden. Mm. Nej, men det där har varit lite med sonen, så det går ju lite i vågor det där. Och då har jag sagt till honom så här tränar man 3 gånger i veckan, det ingår i att hålla formen. Mm. Liksom, så här. Om du inte vill träna kampsport, då kan du börja med något annat. Mm. Så han spelar fotboll ett tag, men sen så är, nu är han, tycker han är så jävla roligt. Liksom. Mm. Så han inser att pappa är hyfsad tränare också, så han är ju mer här än vad han är på klubben. Liksom. Mm. Och så får pappa, kan du hålla plattor liksom. Nej, det där är ju en balansgång, och inte pressa sin son för mycket, eller dotter om man nu har det.
Ska jag ge ett tips, och som ni lyssnare också ska kolla in, Jaron Ennis, välteviktare. Det kommer ju gå en match i slutet på året mellan Errol Spence eller Bud Spence och Errol och Bud. I alla fall. Vältevikt. Båda två är obesegrade. Rankade 1-2, 1-3 pound for pound. Så det är liksom kungamatchen inom all boxning idag. Bakom dem så ligger en kille som heter Jaron Ennis. Han har gått 29 matcher, 28 knockar. Som är ambidexter. Vilket för den oinvigda betyder kör både vänster och höger fram. Vilket Marvin Hagler gjorde väldigt skickligt.
Det är en av mina stora.
Vad sa du?
Det är en av mina stora.
Ja, men han hade ju allt det där. Han hade ju det där bull's heart. Fantastisk teknik. Han var underbar boxare. Men Jaron Ennis i alla fall. Hans farsa, fantastisk boxningstränare. Tränat honom sen... Han ba, jag är 24, men hur länge har boxats då? 24 år. Och den skill level han har... Du kan inte dyka upp på en klubb 16 år gammal och få den skill-levelen. Och det är konträrt till vad till exempel RF säger. De hade en kampanj för något år sedan som din andra idrott. Och vad man sa var så här, att man ska inte specialisera sig för tidigt. Man kanske har en huvudgren och sen tränar man massa andra saker. Mm, det kanske bygger en lycklig människa, men det bygger inte världens bästa boxare. Utan om man tar fighting som ett exempel, då menar jag så här, låt träningen vara varierad. Låna element från annan träning. Men om du har din unge ut och åker skridskor 4 dagar i veckan och tränar boxning 4 dagar i veckan, och den andra så kör de 6 dagar i veckan dubbla pass boxning, du kommer inte komma ikapp det. Så det där är bara en skröna. Och om man tittar på den öststats cirkusen, där de har akrobaterna som gör fantastiska grejer som knappt OS-gymnasterna kan göra. Men det är typ att de gör 5 övningar som extrema. De växer upp med det här i en sån familj. Det här är vad den familjen kan. Gör de här svåra trapetskonsterna. Så att Mozarts föräldrar var också musiker. Bachs föräldrar var också musiker. Så att jag tror att i det här specialistsamhället som vi har framför oss, de flesta människor kommer inte behövas på arbetsmarknaden. Vi har AI som kommer överta även intellektuellt arbete. Och idag kan vi redan se, om man går in på Instagram eller man ser TikTok, folk som gör helt sanslösa saker. Och sen, hur mycket tid lägger de inte ner på att göra någonting som de inte får betalt för? Om de inte får massa views på Instagram. Men då ska du också vara extremt bra på det du gör. Så den typen av uttryck kommer vi bara få mer utav. Den extrema människan. Och sen får man välja själv vad man vill vara extrem i. Produktivt arbete, det är på väg ut, tror jag.
Men det sa man ju lite också med industrialismen, att då alla skulle bli arbetslösa. Tror inte det på något sätt att folk någonstans hittar något att göra? Men
det de gör. De här uttrycken, när man gör calisthenics exempel, som är snubbarna som är 70 bast. Som har en sån här bar de kör på. Som så här, det är liksom en 25-åring på 10 000 som klarar att göra de här grejerna. den typen av fenomen kommer bara bli vanligare och vanligare. Nej, jag tror att vi kommer ju vilja att människor utför saker. För maskinerna kommer vara så bra på att utföra saker och ting att det är ingen spänning i att maskinen utför det. Men idag kan man ju även, man kan även programmera empati.
Jag såg ju några algoritmer att de kan göra, komponera Mozart-stycken liksom av och läsa av hur han har gjort det. Och alltså, riktigt duktiga musiker kan inte riktigt säga vad som är vad. Då, utan alltså, det.
Men då är det ju roligare att lilla Filip spelar de här avancerade stycken, Filip 9 år, som en ekvilibrist, än att man smäller på en dator.
Men 100%, men det är ju det, och det är det med Instagram. Alltså, det är också med kampsporten. Det där är ju också med typ grabben. Han kan ju så här googla short south på när han ska sparra med mig. Så han, ja, men det som han,
ja.
Det, jag har ju kommit 3 i breakdance-SM. Jag breakdansar med unga killar. Det är så här, när jag breakdansade för att veta hur man gjorde en breakdance-grej. Alltså, man fick en video som man spolade fram och tillbaka liksom. Eller man var tvungen att träffa någon som hade varit i Amerika som visade hur, och det var ju samma sak med kampsporten. Det fanns liksom inte, nu kan de liksom bara titta på nätet, va? Och så kopiera. Sen behöver man ju naturligtvis en tränare och sånt. Men det finns ju otroligt mycket, och bara titta lär man ju så saker.
Ja, ja. Det har ju gjort livet lite svårare för tränarna också. Därför att du säger så här ska man göra, och sen går du upp och så gör du en fact check på nätet och säger så här, vänta, du ser match efter match med killar som har gjort så där, har gått åt helvete för.
Ja, precis.
Så att som arrangör av galor och tävlingar så har ju också just det här med att vi har sociala medier och vi kan få tag på de bästa fightersna i världen inom 2 sekunder genom att ta upp telefonen.
Ja, just.
Det har ju förändrat hela sättet att producera tävlingar på. På din tid, alltså på, eller på vår tid, där du var ett av de bärande namnen i våra koncept. Då var det så, ska Paolo möta den där? Fan vad spännande. Och så flög man in någon världsmästare från Rumänien eller Slovenien. Och det var ju världens grej. Idag att någon sätter en världsmästare, i vilken organisation? Ser ju så. Alltså man kan ju fact-checka allting. Och det är inte lika sensationellt. Det gör ju att du måste bygga tävlingar på ett helt annat sätt än vad du gjorde förr. För vill du ha de allra bästa i världen, då måste du sälja ut Globen. För att de är så jävla dyra. Canelo som mötte, vad heter han, Triple G här,
Triple G, ja.
Den gick med $27 miljoner i förlust.
$27 miljoner.
Ja, pay-per-view räckte. De hade behövt dubbla mängden pay-per-view för att betala fightersna skarser. Nu är de extrema exempel. Men det har ju gjort att ändra på gamet helt och hållet. När jag arrangerar galer, för det har jag börjat göra igen. Det var ett tag jag inte gjorde galer.
När är nästa gala?
Nästa gala maj siktar vi på. Och det här galakonceptet heter ju Blitz, där jag vill att du skulle vara speaker, men du åkte till Göteborg. Det är ett format då vi flyttar in i en teater. Och lånar teaterns element. Och när jag säger låna teaterns element, vi öppnar insläppet 1,5 timme innan med bar och så här röda mattan. Man träffar, men tjena Paolo, hur läget? Då är det bra. Så här, vad tror du om huvudmatchen? Man snackar lite. Så här, vad gör du nu då? Jag jobbar med data, jag gör det här. Så dels har vi då det här, vad ska man säga, att hänga med människor som själva har kärlek för idrotten. Sen går man in och tittar på de här fighterna, och vi har från att en fighter blir korad segrare till nästa match börjar max 2,5 minuter. Vi har slimmat det oerhört mycket. Och sen har vi applådtack när galan är över. Och den tar inte mer än 2,5 timmar. Och alla sitter kvar. Det har varit väldigt succéartat med det konceptet. En av de bärande elementen i det konceptet, det är att vi hittar high caliber fighters som går derbyn. Det är det som gör att publiken goes ape shit. Så du har en svensk som har tävlat nere i Bangkok och hej och hå, och så möter någon annan svensk som har men är en systeridrott. Eller om det är samma idrott, men då gör man kanske en catchweight.
För det där, när jag bodde i London i början av min boxningskarriär, alltså de local area champion, alltså det var alltid flera och det var sån jävla drag. Och det var ju typ så här, du vet, det var ju två grannkvarter. Mm. Så att du vet, tuffaste killen mötte, du vet, alla visste vilka de var, de kände varandra, de hade sett dem på gatan. Jävlar vilket drag det var.
Det blir ett fruktansvärt drag. Man har sin homie, man sitter ju. Jag ska visa dig sen. Du kanske, nej, jag ska visa en promo som jag har ifrån från The Blitz, som det formatet heter. För det gamla formatet som du var med i, Mastercraft, folk gick ju man ur huset.
Vet du vad vi gör? Vi lägger, om ni är inne på nongrata.se, så lägger jag den under här texten. Så kan ni titta på jag lägger också, jag tror jag har någon fight på när jag tävlar på 80-talet när jag tar bollen.
Men kan inte jag få proma tävlingen hos dig när det är dags sen? För att den här Blitz-grejen, den är egentligen gjord för att vi ska använda vid nästa tävlingstillfälle.
Jaha, okej, förlåt.
Jag har ju en annan som jag gjorde för, som jag redigerat själv, så det är inte alls samma kvalitet, men ifrån matchen där du och Omar kör.
Ja, just det.
Som är en fantastisk match. Mm. Vilket jävla tempo. Och där du... som vi pratade om innan ni kära tittare eller lyssnare kom in här. Men där du knockar honom. Han kommer upp och...
han ligger, han får komma upp. Han får ju vila för fan.
Ja. Alltså det där, jag kan förstå din frustration. Ja. Det var din enda plupp i protokollet. Ja. Annars vann du alla fighter.
Ja, nej, men jag knockade honom där och sen så fick han... Vi får lägga ut videon, får vi se.
Ja, absolut. Absolut.
Får ni bedöma själva?
Skulle jag vara helt, jag har aldrig poängräknat matchen. Jag har hela matchen också, men jag har gjort en sammanklippning av det som är skönaste. Så jag har aldrig poängräknat matchen. Men så här, i ett vanligt scenario, för då fick man ju inte knocka. Vi kringgick ju det, eftersom alla tyckte det var löjligt.
Det var kutym att man kastade in handduken.
Då kastade man in handduken. Det kunde också vara att domaren stoppar matchen. Mm. Om domaren hade stoppat matchen, då hade ju du förlorat för att det var du som knockade. Mm. Nu var ju problemet att han säger stopp samtidigt som din fot lyfter från golvet. Mm. Det gick inte att stoppa din teknik. Mm. Mm. Nej, men du har ju lånat den och sett den 100 gånger. För du har ju lånat den några tillfällen när du har gjort promos om din verksamhet. Så stoppet och sparken ligger så nära i sekvens. Medicinskt sett, nu var han ju klar i huvudet efter han fick vila. Medicinskt sett hade han nog åkt på en 10-räkning 10 and out. Mm. Om vi hade haft reglerna som de ser ut idag.
Jag varit ju svept några gånger i fighten, så poängmässigt vet jag faktiskt inte sådär, men jag knockade han. Det är den snyggaste snursparken i hela mitt liv. Den kunde ha räknat till 2000. Han så
den var
fin. Det var sen efter det jag började med kickboxing. För där fick man ju, liksom, där fanns det en annan liksom, regelsystem. Men den svider fortfarande lite, måste jag säga. Men
det är därför du är bra.
Ja.
Det här med att, liksom, att rycka på... Alltså så här, en bra fighter kan rycka på axlarna utåt. Ja. Men om du rycker på axlarna inåt, då har vi problem.
Nej, men jag tycker fortfarande att det gör, alltså, hur länge sedan är det där?
Oj, det här är 90, tror jag. Kan det ha varit 92 var sista gången
jag körde. Ja, 92, det måste vara. För jag blev svensk mästare kickboxing 93, tror jag. Och då har jag slutat. Ja, så det måste vara 92, 93. Ja. Nej, men det svider fortfarande. Mm. Det är en sak om man verkligen får stryka honom. Mm. Det är inte så mycket att säga. Men där tyckte jag inte jag förlorade. Men det är lite så. Ibland måste man ljuga för sig själv också. Det är faktiskt när vi pratar om det här med fighting. Det där med att se vad man har gjort fel, rannsaka det, gör det bättre. Men du måste också vara bra på att ljuga lite för dig själv. Så att du går upp igen. Men alltså, fan, man gått någon VM-fight och fått halva liksom, käken, hela fejan bruten. Men det var väl lite. Så, även fast man vet att okej, jag kanske skulle ha gjort så här och tränat på ett annat sätt. Att man får det, liksom, man blir avklädd. Men man måste ljuga lite för sig själv för att, gå, ner på, för att gå på gymmet. Det är en fine balancing act.
Det är en fine balance. Och det är... Nej, men det är en fine balance. Mm. Verkligen. Ja, nu hoppar vi lite i grejerna, men när jag hade åkt på stryk ner i källaren och man hade varit med om att gå i skolan och jag vet inte hur din skolgång såg ut riktigt. Jag tror att de är lite lika, jag tror du var värre än jag. Men jag har ju gått i obsklinik, läsklinik, skrivklinik, alla möjliga olika. Jag var väl 8 år första gången jag fick träffa kuratorer och psykologer. Så att jag hade ju en ganska bumpy road själv i plugget. När jag är klar med grundskolan, för att fram till grundskolans slut så tror jag att jag slogs i snitt någon gång i veckan. Det gick aldrig en månad utan ett slagsmål. Nej. Inte en chans. Utan det var liksom, det var en enda lång veva. Sen började man gymnasiet. Och då minskade det där. Och jag började ju träna då efter ett halvår in i gymnasiet. Och då var det så här, tränar du kampsport ska du inte slåss. Så att då minskade det där drastiskt. Det är klart att det hände att man slogs ändå, men det sjönk väldigt mycket. Och så fick jag respekt utav folk. Så här, fan, du är ju duktig, fan vad roligt. Och du får tjejer, du får polare, elever och allt det där. Och så går det en massa år. Och sen så helt plötsligt blir jag programledare på TV4. Och så gör jag mitt debutprogram. Som förmodligen var en av de sämsta debuterna som någonsin har gjorts.
Och, det kommer inte jag ihåg. Jag kommer bara ihåg det som är skarp liksom. Men det...
Jag fick så risiga recensioner, Paul. Jag fick så risiga recensioner. Och vad som hände var ju att jag förflyttades tillbaks till skolgården.
Ja, just det.
Jag flyttades tillbaks ner i källaren. Och allt det här liksom, så här, du vet, gå före kön på krogen, snygga tjejer blinkar åt en och ler förföriskt, folk med stålar bjuder på en flaska champagne. Allt det där krimskramset bara rasade av. När jag kommer ut ifrån studion, jag har gjort det här programmet, vi har repat i 20 minuter en dag. Där jag får lite, jag ska intervjua folk. Och då är våra reportrar, bland annat David Lagercrantz, sedermera känd författare, sitter halvnerslumpade i en couch. Så ingenting var på allvar. Sen går sändning igång, vi sänder programmet, jag kommer ut. Och så får vi stora fång med blommor utav Bosse Schön och Micke Hage, som du också hade som chefer. Men det är tyst. Jag förstår att någonting är fel. Sen ser jag research 1, research 2, runners kommer. Och de är helt nedbrutna. De fick ju gå ut och hjälpa den här stackars ABBA-vakten som satt i telefonväxeln. För det var ju helt nerringt. Folk var förbannade. Vad är det för jävla skitprogram som TV4 har? Och ta bort den där jävla negen för helvete. Så jag kommer till, det här är en tisdag, jag kommer till redaktionen tidigt på en onsdag. Det är ovanligt att jag kommer tidigt till jobbet. Kommer dit. Ja, för det ska sägas, ingen polare ringde mig. Förutom Torsten Flink. Så ni sa, Tobbe, jag såg ditt program. Han hade talat in på min telefonsvarare, det hade man på den tiden. Jag såg programmet, så här, det var ju en början. Det där kommer säkert bli bättre, skit i vad folk säger. Så här, jag älskar dig, puss och kram, hej. Andra bara moltysta. Jag kommer till jobbet, sätter på telefonsvaren, vilket var tur. men tjena, för fan, hörru du... Är det Dabrowski TV som gör jävla skitprogrammet för TV4? För fan, vilket jävla program. Och ta bort den där jävla svartingen, du vet. Okej. Sen var det väl någon som tyckte att jag hade varit hårdhänt mot honom när man hade jobbat som dörrvakt. Allt möjligt sånt där skit kom upp. Så jag tänkte, vad fan, det här är ju inte bra. Så jag tyckte på delete. Så försvann alla de där grejerna.
Fantastiskt.
Och sen kommer morgontidningen, eller kommer kvällstidningarna, fast de kom ju på förmiddagen. Och då har Expressen, som var störst då, som rubrik på recensionssidan. Och där står det med stora bokstäver, nattsvart förskräcklig katastrof. Okej. I TV4s nya debattsatsning, svart eller vitt, lyser Lydia Capolicchio, som då var min programledarkollega, med sin sedvanliga amatörmässighet. När nya fyndet, citattecken, Tob mot Selva intar scen, ja, då blir det nattsvart förskräcklig katastrof. Så jag var ju sågad jämst med fotknölarna. Folk kom fram till mig när jag var inne och handlade på Konsum vid Sveavägen. Men det är ju du. Ja, alltså, om du, TV4, ja. Fy fan vad dålig du är. Jaha, så. Nej, men jag vill bara vara ärlig. Jag vill bara säga vad jag tycker. Jag tycker du är skitdålig. Ja, tack så mycket, sa man. Vad ska man säga?
Ja, vad fan ska man säga? Och så folk också. Ja.
Ja. Så att, och då blev jag, apropå det här vi pratade om, liksom, when you fall from grace, ifrån his till this.
Ja.
Och när vi sitter på redaktionsmöte, vi vet att tisdagen förflutit, dåligt program, vi ska ha ett nytt program på torsdag.
Mm.
Och alla kommer med råd om hur jag ska hantera situationen i studion. Och då insåg jag, så här, stäng av. Utgår från vad du har lärt dig själv när du lär träna folk.
Mm.
Du ska gå in till en ny rond, Paolo. Du blir uppsmiskad i första ronden.
Ja, precis.
Du vill bara ha två råd. Rör dig åt höger så undviker du det slaget. Eller clincha när han gör så. Du vill inte ha åtta råd, för det kan du inte applicera.
Mm.
Du kan applicera max två råd. Så jag hade ju några så här tics som jag insåg, så här, den här måste jag bara plocka bort.
Mm.
Så här, men om det fanns 10 saker som behövde rättas, ta de två i taget. Sen reste det på sig, sen blev programmet en succé.
Ja, det var ju väldigt, väldigt bra. Men hur många säsonger gjorde du?
5,5 eller om du har 6,5. Hösten 94 fram till årsskiftet 96-97. Jag gjorde 134 program av 138. Vi hade 4 program på sommaren som vi körde med bara en programledare.
Mm.
Så serien var 138 under den tiden jag jobbade med det. Och om någon nu skulle tro som du att jag hade fått foten när jag slutade, så fick jag inte det. Utan jag, jag förlängde inte mitt kontrakt.
Varför då?
Flera skäl. Jag tyckte att programmet hade tappat kvalitet.
Mm.
Och när jag säger att programmet hade tappat i kvalitet, så tyckte jag att vi blev för mycket SVT.
Mm.
Och jag har inga problem med SVT, men våra program skulle ha en helt annan nerv.
Det har jag.
Vad sa du?
Det har jag.
Nej, men så här. Svart eller vitt skulle vara ett program som kunde prata om allvarsamma saker, men ändå var svängigt. Så vi hade ämnen som pappa mot sin vilja, eller papper som inte får träffa sina barn. De sakerna som du pratar med dina kompisar om, som du pratar på lunchrasten, eller när du har en fest med goda vänner och ni hamnar i köket och man bara pratar om saker och ting. De ämnena, och lyfta upp dem och prata om dem på riktigt. Och sen så hade vi så här fjantämnen också. Folk som jagar UFO i Dalarna. Så var ett infotainmentprogram.
Mm.
Men helt plötsligt började vi ta upp så här vad Estonia-kommissionen har kommit fram till. Mm. Som det står sida upp och sida ner i svenskan, i DN. Och det kändes att det här är inte riktigt folkets samtal. Utan vi började prata med makten om makten. Istället för att vi pratade om vad folk har i sin magkänsla.
Du vill säga SVT.
Ja.
Mm.
Och det var ju bra om de hanterade det. Om jag då får vara lite stursk. Mm. När jag slutade tappade programmet 35% av sin tittning. Och den som tror att jag snackar skit kan gå in på mediamätning Skandinavien och titta. Där har man siffrorna. Och det tror jag var för att vi tappade den energin. Ett program som vi inte gjorde, eller det finns ett bra program vi inte gjorde som jag gärna hade velat göra. Det ena var, det var lite kontroversiellt. Mm. Det var att jag hade blivit inbjuden av HA att åka ner till Helsingborg och hänga med dem i en vecka, 14 dagar. Mycket märkligt erbjudande, därför att jag kan inte åka dit som anställd av HA. Och då sa jag så här, om jag åker dit och vi filmar, då kan inte ni säga vad vi inte får med och inte har med.
Mm.
Utan då så här, är det så att ni vill att jag ska komma ner?
Mm.
Det backade min producent ur på. Han tyckte att det var lite nervigt. Mm. Vi gjorde de här grejerna med Tabu, som då var sexklubb.
Mm.
Och jag lyckades på något underligt sätt få tag på deras tejper, som var rejält grisiga sextejper och så. De hade en konflikt inom sin ägarkonstellation.
Mille.
Ja, Mille dök upp i periferin där. För då var det Carl Serung, tidigare Greger Lundin, som var på väg ut ur företaget som han hade byggt upp. Så det uppstod en rift där som gjorde att jag fick access till de här typerna.
En gammal boxare för er som inte...
Ja, Mille, numera avliden sådan.
Ja.
Och som hade någon form av... tyckte han åtminstone ägarintressen där i den här klubben. Men där tyckte de att det var lite läskigt, så det ville inte de göra. Och sen hade vi, för det här var under Balkankriget.
Jag gjorde faktiskt en dokumentär om dem på TV3.
Ha, och du var där också?
Uh-huh.
Ja, du ser. You have to have some balls, man. Mm. Men sen fick jag då möjligheten att åka ner till Främlingslegionen, för frågan var, varför åker svenska och bojdrickande pojkar ner till ett krig? Och vi har ju Thomas Weber som är då i Skandinavien eller Norden representant för Främlingslegionen.
Min bästa kompis.
Ja, vad härligt.
Roberto var i Främlingslegionen många år.
Jaha, som är det nu?
Han var, back in the days. Ja. Räddade honom, tror jag, rätt mycket från gatan.
Ha. I alla fall. Så då fick jag clearance åka ner. Vilket är jättesvårt att göra. Och när vi glider från det till att köra liksom det här agendasnacket, då kände jag så här, det här är inte riktigt det program jag vill göra. Det var en orsak. Mm. Den andra orsaken var, det fanns en orsak till, att det var att de ville bara peta på min lön. Det var inte jag särskilt förtjust i. Det gav de med sig till slut. Mm. Att sen, vi kommer korta med 2 veckor i säsongen. Mm. Då ska vi få 2 veckor kortare betalt. Nej. Mm. Nej. Det tycker jag inte. Hur som haver. Jag ska inte gå in i den specifika konflikten där. Men vi räddade ut den biten. Så det. Jag var lite trött på det mediatrycket man får runt sin person.
Ja, det är det.
Folk ringer upp. Så här, men hej, det är från Hemtextra. Ja, hej. Jag såg att du hade glasögon på dig på den förra premiären för James Bond. Så här. Ja. Ja, vi har sett att det är många kändisar som har glasögon nu för tiden. Varför har du glasögon? För att jag ser dåligt. Aha, men jag tänkte att det var en trend. Folk har frågat sig, kan män ha röda strumpor? Och så här, du vet, jag kände så här, det här är...
Nej.
Jag trivdes inte riktigt i,
men till slut, man blir också med grejen, man ramlar in i den här fällan också. Så man vaknar på morgonen och så här, ja, men män kan ha röda strumpor. Har man svarat på det? Va? Ja. Jag vet någon sån här, de ringde upp mig någon gång och sa, fan, det här är fan den dummaste frågan jag fått till hela mitt liv. Vart har jag faktiskt citerat?
Ja, jag fick massa dumma frågor. Sen var det också att jag hade fått barn. Mm. Så jag ville ha mer tid. Mm. Hade jag kunnat strunta i, inte för att jag skulle strunta i mitt barn, men genom en separation strax efter det. Så att, det hade jag inte så mycket pröjs för relationsmässigt. Det var väl de stora orsakerna till att jag kände att jag ville gå vidare. Jag var inte särskilt förtjust i medieindustrins anställningsvillkor. För jag hade haft Bella Goldman, eller Lydia Kapolicki som programledarkollega, och sen Bella Goldman, och sen så
Karin. Bella har faktiskt jobbat med.
Ja, men det vet jag, men hallå, som ni gjorde. Mm. Förtjänstfullt. Mm. Och sen så var det Karin Hubinette, eller Karin Pettersson som hette då. Så jag var ju liksom den bärande pelaren. Mm. Jag får veta 3 veckor innan om vi ska köra ny säsong. Mm. Och jag har liksom försörjningsplikt över 3 barn.
Ja, men det höll de på med alltid.
Medan alla chefer sitter fallskärmsavtal. Mm. Och då känner jag liksom, suck my.
Ja, men sådär var det alltid. Ska ni göra affär? Men ja, vi får se, du vet så här. Robin som han, ja, du vet. Så bestämmer de sig så här 2 månader före. Liksom. Ja, nu gör vi. Ja, okej, fick man ju ställa in alla andra jobb och så. Men sen var det ju väldigt bra betalt, så att.
Ja, precis, och jag förstår att
alltså, du vet, ja, men, nej, men du vet, de pengarna jag fick för farmen, fan, det skulle de ju få filma mig blåmålad naken med morot uppkörd i rökan liksom. Mm. det var ju rätt bra pengar. Mm. men till slut så vart man ju trött på det också. Mm.
Nej, men jag fick rimligt betalt. Jag tror att du fick bra mycket bättre betalt än vad jag fick. Men jag vet inte, för mig är det lite grann så här. Man lever bara ett liv. Mm. Om jag inte kan vara ha fingret på avtryckaren i mitt liv, så är det inte mitt liv. Jag gillar inte att vara en produkt. Jag är inte särskilt förtjust att bli upptäckt. När jag blev upptäckt, då sprang ju folk omkring och så här, typ, jag upptäckte den här liran som om man var en cirkusapa. Mm. Fine. På utsidan. Om det känns bra för er. Mm. Och så här, hålla armen runt den. Så här, vi har upptäckt den här nissen. Så här. Mm. Men på insidan i vår relation till varandra. Mm. I'm fucking not upptäckt. Det är inte Columbus som upptäckte Amerika. Det bodde några lirare där inne. Mm. Som var tvåbenta. Mm. Så att för oss som var tidiga blattar ut i det här gebitet. Mm. Att vi fick chansen att prata. Mm. Så var rätt mycket här med upptäckt fenomenet. Mm. Jag vet inte.
Jag tycker det är en rätt, jag tycker det är ett rätt bra råd och rätt bra avslutning. Man vill ha fingret på avtryckan.
Tack.
Tack själv, Tom. Jävla spännande. Och vi är ju inte riktigt fiender heller. Längre. Tabo är en av de mest begåvade människor som ni har hört. Jag känner. Kul att du kunde komma, Tabo.
Jättekul. Och,
när är galan?
Galan kommer i maj. Mm. Vi har inte satt datum än. Folk kommer veta det. Och jag kan ju säga det, just All Style Open-konceptet fyller 30. Så vi kommer göra en internationell stor tävling den 3 december här i Stockholm.
Okay.
Som kommer vara lite åt galaformatet. Men den här proffsgalan, den kommer i maj.
Bra. Tack, Tom.
Tack.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.